P4 Dokumentär.
Ni måste åka, för nu handlar det om liv och död.
Svenska missionärer hamnar mitt i inbördeskriget.
De döda är ursinningslöst.
De måste fly innan det är för sent.
När de liksom började skjuta så att det tog i dörrposten, då slängde jag mig i ett hus som jag inte visste vilka det var.
Vi kunde ringa upp Stockholm några sekunder.
Jag hade förlika med känslan av att nu är slutet här.
Det går fort, men stackars våra barn när de får reda på det.
Du lyssnar på Missionären som blev fångad i krigets Kongo. En P4-dokumentär av Niklas Storm.
Runt omkring dem rasar kriget. När en skur av kulor dundrar in i plåttaket trycker de sig mot golvet och ber. De är många i gästhuset. Missionärer och kongoleser, föräldrar och barn. Och bland dem finns en fyrbarnspappa från Knivsta, Lars Anders Larsson. Han ska egentligen vara på väg hem till Sverige för att fira sin son Emils 12:e födelsedag. Men så exploderade våldet i Kongo Brazzaville.
De döda är ursinningslöst. Vanliga människor, befolkningen helt enkelt.
Lars Anders har rånats, stirrat in i gevärspipor, duckat för kulor.
Och jag hade ju klarat mig så många gånger också tidigare. Och jag tänkte att någon gång kommer kanske stunden när det kommer att gå galet. Jag hade förlika med känslan av att ja, nu är det färdigt. Nu är slutet här.
Genom ett smalt fönster ser Lars Anders soldater på väg mot gästhuset. Tillsammans med pastor Besila går han mot ytterdörren.
Vi trodde det i alla fall, att det skulle vara en viss spärr om en vit och en med pastors utrustning, alltså med pastorskrage, gick ut och ställde sig bara så här fredligt. Jag menar, vi hade ju inga vapen eller någon, vi bara gick ut och ställde oss när de kom stormande.
Soldaterna är unga, stirriga, berusade av strid.
Och jag tänkte på familjen naturligtvis här hemma och ja, och så tänkte jag, ja men jag har haft ett rikt liv och de kommer att klara sig.
Lars Anders tänker på allt som han kanske aldrig får se igen. Hemmet, villan i slutet av gatan, de fyra barnen. Margareta, som han älskat sedan den där dagen i Västerås. Och hur livet efter det tog fart och förde honom hit. Och han tänker på hur allt började på ett körläger. Och det, trots att Lars Anders, eller Lalom som hans vänner säger, inte är särskilt intresserad av musik. Hans passion är teknik och bilar.
Jag hade lite billyftiga bilfärder. Alltså jag var på vägen väldigt många gånger. För jag hade ett litet smeknamn i byn där. Ja, han med sladden. Så var det. Så att jag kanske var lite överäventyrlig. Åtminstone för mina föräldrar.
Lars Anders är den enda i Lugnvik i Kramfors kommun med en sportbil. I byn jobbar de flesta på sågen.
Jag ville nog göra någonting mer än bara liksom sätta mig på ett kontor eller jobba med något sånt. Jag och en kompis, vi hade bestämt att vi skulle bli piloter. Han blev det men inte jag, för jag fick inte fin. Mamma tyckte det var för farligt.
Han är aktiv i Svenska Missionsförbundet och råkar se att de söker någon som kan utbilda bilmekaniker i Kongo Kinshasa. Lars Anders är ingen mekaniker, kan inte franska och vet ingenting om Kongo. Trots det så får han uppdraget.
Jag är nog kanske en ganska sån här lösningsorienterad person som inte tar ut någonting i förskott heller, utan när det kommer då löser jag det.
Men resan är många månader bort. Nu är det våren 1970. Lars Anders är 22 år gammal och han är på körlägret för att få en chans att träffa
Margareta. Hon är 3 år yngre än Lars Anders. Lång och smärt, med mörkbrunt vågigt hår och grönbruna ögon. De känner inte varandra. Ändå är Lars Anders säker.
Jag fick ett tilltal på något sätt. Någon sa, där är din hustru. Och jag blev... Jag kan ju inte fortsätta sjunga. Jag tänkte, men vad är det här för någonting?
Han är på en gudstjänst när det händer. Och då kan han bara skymta Margaretas nacke många bänkrader längre fram.
Jag kunde inte koncentrera mig på resten. Och utan tänkte istället, men hon måste ju också ha upplevt något liknande. Eller jag kan väl inte bara gå fram och säga, hej, här är du, ska du bli min hustru?
Och Margareta känner likadant.
Jag var ganska nogräknad, om man säger så. Och så det var också konstigt att jag blev så drabbad av det eftersom jag inte kände honom.
Hon fick upp ögonen för Lars Anders när han berättade om sin Kongoresa på ett ungdomsmöte.
Och då vet jag att jag liksom bara kände att oj, men honom måste jag ha. Han var ju ganska liksom kraftig, muskulös, snygg var han ju såklart. Kanske inte riktigt min typ som jag hade ändå tänkt.
De har båda försökt ta kontakt med den andra, utan att lyckas. Men kanske kan det gå nu på körlägret.
Och under hela dagen, vet jag, träffade hennes bror, men inte Margareta.
Jag hade span på honom i Västerås, så kan jag säga.
Och jag såg inte till henne, så jag började bli lite frustrerad.
Jag hade nog stenkoll på var han befann sig.
Jag stod vid en pelare precis vid ingången, minns jag där. Och till slut, nästan som sista person, så kom hon.
Vi gick i alla fall något fackeltåg där tillsammans. Det kändes ju helt naturligt och liksom som det var menat att det skulle bli.
Ja, det fanns inget annat. Det var så självklart. Det här är min livspartner.
Jag hade redan bestämt mig att det här är min framtida man.
De köper ringar på Ria i Östersund och förlovar sig på Lugnviks skjutbana. Men parets tid tillsammans är snart över. För Lars Anders ska till Kongo.
Ju närmare det blev att han skulle resa, så kändes det som att 2 år är ju väldigt lång tid.
Kom det sig så då att de behövde hjälp på ett annat ställe där i Kongo?
Och så blev deras första resa till Kongo av. Och den kom att forma hela livet.
Man blir liksom tagen av landet, av färgerna, av smakerna, dofterna, människorna, glädjen.
Efter 1 år i Kongo Kinshasa blir de herr och fru Larsson.
Vi trivdes ju väldigt bra i Kongo.
Vi hade fått smak på det där helt enkelt. Och tänkte att det skulle vara väldigt spännande att kunna åka ut igen.
Men då måste jag ha en utbildning som är användbar.
Margareta utbildar sig till barnmorska. De får 4 barn. Och hela familjen följer med på resor till de båda Kongorepublikerna. Där Margareta och Lars Anders bland annat jobbar på sjukhus och driver hälsoprojekt.
Det var en fin tid, men det var fantastiskt jobbigt också.
Det är skakiga båtfärder över Kongofloden. Pistolbeväpnade rånare och oberäkneliga milismän vid vägspärrar.
Man fick inte verka rädd, utan man skulle kanske prata lugnt. Man skulle heller skämta lite med dem och sådär. Då löste det sig i regel. Du förstår, vad tror jag här på, kunde man säga, tror jag här på semester? Jag är här kanske för att hjälpa din familj också och så vidare. Det fanns ju en risk också, det var ju det att om de var påverkade. Men i regel, det bar emot att skjuta en vit.
Lars Anders blir skicklig på att ta sig ur de hotfulla situationerna.
Ja, jag har ju träffat någon som tyckte att jag var kanske för orädd. Själv tror jag att det är det som har räddat både mig och andra också samtidigt. Så att, vågar man ingenting så blir det ingenting heller.
Det är sommar 1997. Lars Anders, Margareta och de 4 barnen bor i en faluröd villa i Knivsta mellan Stockholm och Uppsala. Familjen har gjort sin sista resa som missionsarbetare.
Det går bra att vara borta med småbarn, men med tonåringar ska man tänka sig för. De måste ju liksom börja och släppa föräldrarna och då blir kompisarna väldigt viktiga. Tonåringarna, de måste få vara hemma.
Men så händer något som kommer dra Lars Anders tillbaka till Kongo Brazzaville för att ta sig an sitt farligaste uppdrag någonsin.
Regeringen i Kongo Brazzaville införde igår kväll utegångsförbud i huvudstaden efter våldsamheter tidigare på dagen.
När landets demokratiskt valda president Pascal Lissouba försöker avväpna Kobra-milisen bryter strider ut. Kobras styrs av den tidigare diktatorn Denis Sassou Nguesso. Trupperna beskjuter varandra med artilleri och attackhelikoptrar mitt i huvudstaden. Kriget får Kongo Brazzavilles tidigare kolonialmakt Frankrike att agera.
Franska soldater patrullerar gatorna i Kongo Brazzavilles huvudstad Brazzaville.
Frankrike har avslutat evakueringen av utländska medborgare.
Förband från Cabinda har med stridsvagnar gått in i Kongo.
De hotell och offentliga byggnader i centrala Brazzaville som inte redan ligger i ruiner håller långsamt på att rasa samman.
Brazzaville, den redan svårt härjade huvudstaden i republiken Kongo, är på väg att ödeläggas ännu mer av en omfattande plundringsvåg.
General Sassou, som förlorade Kongo Brazzavilles första demokratiska val för 5 år sedan efter att ha styrt landet i 10 år som en militärdiktatur, är nu åter vid makten.
Kobrazo Sassou Nguesso vinner kriget med hjälp av angolanska styrkor. I konflikten har omkring 10 000 människor dödats och 100 000 flytt. Ödeläggelsen är omfattande.
Man överger inte en familjemedlem eller en vän i nöd, va?
Det här är Bertil Svensson.
Kongos sak och Kongos problem, de är våra problem så att säga.
1997 är han ansvarig för Svenska Missionsförbundets internationella verksamhet. I Kongo Brazzaville jobbar de bland annat med utbildning och hälsofrågor. Under kriget har personal flytt och arbetet stannat av.
Den utländska närvaron är viktig. Därför att på något sätt är det som att säga att vi står med er och vi förstår att det är farligt och vi vet att det är en svår situation, men vi finns här.
Svenska Missionsförbundet vill snabbt tillbaka för att hjälpa till med att bygga upp landet. Det är ett högriskuppdrag som få är lämpade för.
Så visste vi ju till exempel att Lars Anders var en sån här, han var en fixare. Han kunde hantera stressen som det innebar.
Han jobbar nu som intendent på Lidingö folkhögskola och överraskas när han får frågan.
I det läget hade ju statskuppen redan varit i princip, men jag skulle in så fort som möjligt. Så att jag kunde ju inte föreställa mig till exempel att det skulle bli värre igen och besvärligare igen.
Lars Anders samlar Margareta och de 4 barnen kring matbordet.
Alla här hemma måste ju acceptera att jag åker ut ändå på ett sånt här uppdrag som var så pass osäkert ändå.
En kort tid senare är Lars Anders på plats i det krigshärjade Kongo Brazzaville, där kranier markerar vägspärrar. Plundring pågår och lik kantar gatorna. Under de kommande månaderna drar Lars Anders igång mikroprojekt som att installera mindre bevattningssystem och sågverk. Han känner att han gör skillnad, om än i det lilla. Att ta sig runt i landet är farligt. Som tur är så får Lars Anders hjälp av Fokolabson. Han är i 50-årsåldern, precis som Lars Anders. Kraftigt byggd, kortklippt och renrakad. Och med den ovanliga förmågan att kunna ta sig fram både på gatan och bland tjänstemän.
Han visste liksom hur ens livsstil skulle dras. Ja, han var listig. Och vi hade väldigt roligt tillsammans, måste jag säga. Trots eländet alltså.
Fokolabson bor inte långt från det gästhus som blivit Lars Anders bas. Platsen heter Mansimo och ligger på en kulle utanför Brazzaville. Det är en tidigare missionsstation som blivit den kongolesiska evangeliska kyrkans högkvarter. Här finns kyrka, skolor, verkstäder och boenden.
Från Mansimo ser man ju tydligt rätt över Kongofloden Kinshasa på andra sidan. Det är väldigt vackert där också. Man hör hela tiden också bruset ifrån floden där nedanför.
Anna-Karin och Lennart Rindeskog förälskade sig i Kongo Brazzaville. I 25 år jobbade de i landet som lärare och pastor. Nu, 1998, när paret är i 65-årsåldern, blir längtan för stor och de återvänder.
Jag minns att våra barn var lite arga på oss att vi åkte. De tyckte att det var dumt att ge sig iväg. Vi hoppades ju att det skulle vara lugnt, men det märkte vi ju ganska snart när vi kom ut att det inte var.
Läget i landet är instabilt. Anna-Karin och Lennart törs inte lämna Mansimo, utan väntar på att allt ska lugna ner sig. Under tiden undervisar de pastorer och deras fruar.
Det hände flera olika saker som gjorde att det blev allvarligare och allvarligare.
I november mördas 6 högt uppsatta personer från den kongolesiska kyrkan när de försöker mäkla fred.
Varje dag hörde vi rykten från olika håll att folk hade blivit skjutna i den och den byn. Och det kom soldater dit och dit och skjutit människor.
På något ställe hade de gömt sig i en kyrka. Ja, sen blev de omringade av militärer. Så började de skjuta rätt in i kyrkan.
I början av december tränger sig pistolbeväpnade män in i gästhuset och rånar Anna-Karin och Lennart.
Att då kände jag att nu skjuter de när som helst. Och det enda jag kunde tänka var att det går fort. Men stackars våra barn när de får reda på det.
Och efter det kommer våldsamheten att öka dag för dag. När regeringstrogna Cobras slåss mot milisgruppen Ninjas.
Sen kom det närmare och närmare. Och vi hörde ju bombkrevader ifrån Kinkala-hållet.
Ja, militären de antog väl att det fanns några rebeller någonstans. Och så åkte de in i ett kvarter bara och sköt.
Så det tätnade på något sätt.
På vägen nedanför Mansimo finns en bro. Det är den enda vägen söderifrån in till Brazzaville. Och här samlas nu allt fler Cobra-soldater.
Man hörde inga människor som pratade längre. Ingen trafik, utan det var onaturligt stilla.
Ni måste åka, för nu handlar det om liv och död. Och det handlar om liv och död för er skull.
Rädslan för ett inbördeskrig växer. Och Bertil Svensson på Svenska Missionsförbundet vädjar till svenskarna på Mansimo att åka hem, medan det fortfarande går.
Jag var ganska upprörd över att man var lite sega och kanske inte lydde order med en gång.
Men Anna-Karin och Lennart står på sig. De vill stanna för att träffa Alfons Mbama. Han är ledare för den evangeliska kyrkan i Kongo och en tidigare elev och god vän till paret.
Mbama var bortrest, han var på kyrkans världsråd i Harare. Och vi ville så väldigt gärna träffa honom.
Även Margareta, hemma i villan i Knivsta, får höra om det spända läget i Brazzaville.
Planen var ju att han skulle komma hem i god tid till Emils födelsedag. Han fyller år den 21 december. Och så skulle vi fira det tillsammans.
Familjen, och särskilt Lars Anders, har varit i pressade situationer förr.
Så vi var inte så särskilt oroliga då.
Men det kommer snart att förändras. För frontlinjen kommer att gå precis vid Mansimo.
Jag hade väldigt svårt att sova. Man låg och lyssnade spänt på det där smattret, om det skulle öka eller sluta. Och jag tänkte att Lennart han sov så lugnt. Men jag kunde inte sova.
Nattens eldstrider känns närmare än tidigare. Men Anna-Karin tänker inte ge upp sin vardag. Hon ska gå till skolan för att undervisa. Men först ska hon uppvakta Lennart som fyller år.
Ja, jag kom ihåg att jag skulle göra en smörgåstårta åt honom. Och vi skulle fira det. Men då blev det väldigt intensivt den dagen. Och det blev ingenting egentligen, väldigt lite firande.
Krigslarmet blir starkare. Det rör sig soldater på Mansimo. Ändå ska Lars Anders korsa bron för att hämta kyrkoledaren Alfons Mbama på flygplatsen. För säkerhets skull tar Lars Anders med sig sin vän och medarbetare, Foko Labson.
Jag känner mig trygg med honom. Han hade ju varit med om så mycket tidigare också. Oroligheter och besvärligheter.
Att ta sig till flygplatsen går överraskande bra. Men på vägen hem är det som att något hänt. Staden är öde.
Vad tomt det. Det är ingen folk ute. Och så vid någon gatkorsning där så står ju en sån här, vet du, med bazooka gevär och så står det någon annan med någon kalasjnikov på andra sidan och vi blir stoppade där.
Det senaste året har Lars Anders nästan dagligen haft vapen riktade mot sig vid olika vägspärrar. Men aldrig ett raketgevär. Männen som nu stoppar dem är kobras i slitna mörkgröna uniformer. De är unga och oberäkneliga. Och det här är ingen vanlig vägspärr. Det här är krig. Och andra regler gäller nu. Soldaten med Kalashnikov kommer fram till Lars Anders och ber om att få se hans papper. Mannen med raketgevär ser spänt på. I bilens baksäte sitter pastor Mbama, tyst och orörlig. Lars Anders börjar ta fram sina ID-handlingar när bildörren på passagerarsidan öppnas.
Lapsen, han kliver upp, han vet ur bilen.
Han börjar gå mot mannen med raketgeväret. Foko Labson rör sig obekymrat och lättsamt.
Han är lugn, men sen hur det är inombords, det vet man inte. Det är klart att han är rädd också, naturligtvis. Men han ger ett sken av att han är lugn.
Lars Anders räcker över sina papper. En leende Foko Labson lägger armen om mannen med raketgeväret.
Han behandlar honom som att han vore en kär vän. Ja, men lilla pojk, du förstår ju att vi måste släppa förbi oss. Och...
Lars Anders ser sig omkring. De är ensamma här. Ingen kan hjälpa dem. Ingen kommer få veta vad som hänt. Soldaten bläddrar i Lars Anders handlingar. Foko Labson pratar på. Ler och skojar.
Han försöker att fixa situationen bara. Jag tänker bara så. Det här fixar han. Till slut alltså. Får jag tillbaka papperna så kan vi passera bara.
Lars Anders kör så fort han vågar därifrån. I backspegeln ser han hur soldaterna följer deras bil med blicken. Det är ett kärt återseende för Anna, Karin och Lennart när Lars Anders rullar in på Mansimo med Alphonse Mbama.
Först sitter vi ute utanför hans hus och pratar och vi hör bombkrivarna, vi hör ljudet av artilleri hela tiden och han blir väldigt orolig då, det märker jag.
Den annars skämtsamma Mbama är allvarlig. Han är skakad av det som sker runt om dem.
På eftermiddagen lite kommer han in och sitter in hos oss och berättar hur det har varit i Harare. Och sen sitter nog några timmar där inne hos oss innan han går tillbaka in till sig.
Det är uppenbart att kriget när som helst riskerar att skölja över Mansimo. Det är nu ett 20-tal personer som trängs i gästhuset. De hoppas att de är trygga här eftersom området är knutet till kyrkan. Men det saknas två personer. Det är ett äldre finskt missionärspar. Levelätis.
De kan inte vara ensamma där. Det är bättre att vi tar dem till oss så vi bor tillsammans allihopa. För vi har liksom ingen koll på dem.
Levelätis bor bara några hundra meter bort. Men mellan dem och Lars Anders är det en krigszon. Fyrbarns pappan från Knivsta samlar sig. Gläntar på plåtdörren i gästhusets mur. Och börjar springa. Lars Anders och Foko Labson sjunker ner på bilens säten så långt de kan. De försöker försvinna. Bli osynliga för de förbipasserande soldaterna. De klarar det. Militärerna tittar bort. Att rädda Levelätis har visat sig vara betydligt farligare än vad Lars Anders trott. På väg över till Foko Labson så visslade kulorna kring honom.
När de liksom började skjuta så att det tog i dörrposten. Då slängde jag mig i ett hus som jag inte visste vilka det var. Och då var det kongoleser som bodde där och de låg ju där och jag var rädda helt enkelt.
Om Lars Anders var måltavlan eller bara råkade vara i vägen vet han inte. Oavsett så är det bråttom nu. När som helst kan soldaterna komma tillbaka. Och innan dess vill Lars Anders ha räddat Leve Lätis. Foko Labson kör upp bakom deras hus. Lars Anders samlar mod och går ut. Han springer hukande som han sett att de gör i actionfilm. Förbi trästammar och husknutar, genom en hög häck och upp på parets veranda. Han är försiktig, orolig över att soldaterna ska vara i närheten och höra honom.
Och då sprang jag fram liksom runt huset och knackade på.
En grupp soldater sprang alldeles nyss förbi.
Hur länge ska man stå kvar? För man vet ju inte, det kan ju vara fler militärer.
Han knackar igen, hårdare den här gången.
Och jag stod där liksom, jag stod ju helt öppet.
Det känns som att tiden står still. Lars Anders bankar på dörren, ropar.
Det var som det fanns inga där inne, vet du.
Inifrån huset är det tyst.
Så hörde jag att några kom där inifrån.
Mariana Levelätti öppnar. Lars Anders pressar sig snabbt in i huset och stänger dörren.
Mitt i liksom fanns det ett duschrum där. Då satt de och gömde sig där. För de hade ju hört skottlossning och sånt där naturligtvis. Och de hade packade väskor på en gång. Så att då var bara, nej men här kan det inte vara.
Foko Labson trycker plattan i mattan och bilen bränner iväg mot gästhuset. Striderna stegrar under dagen. Kampen står om den strategiskt viktiga bro som ligger nedanför gästhuset. Förlupna kulor träffar plåttaket och knäcker grenar på mangoträden i trädgården. Trots det så känner de sig ändå ganska trygga i gästhuset. Kyrkans egendom och pastorer respekteras av många. Och striderna sker inte inne på gästhusets gård. Strömmen går. Men de har färskvatten, gasspis och ficklampor. De klarar sig. De är många som sökt skydd i gästhuset. Så när kvällen kommer och de i skenet från ficklampor bäddar ut madrasser i matsalen så täcker de hela golvet. Så bryts lugnet av ett bultande på ytterdörren. Allt stannar till inne i gästhuset. I nästa stund är de där.
De rusar ju in de militärerna och var i olika rum.
Skäller de kommer åt.
Man hade ju inte kontroll på vad alla gjorde.
Det är ett tiotal soldater från Kobras milisen. Drogade tonårspojkar med automatvapen.
Jag kan inte göra någonting. Jag bara står där, minns jag, mitt i rummet.
Kobrorna verkar stressade och arga.
Och de röjde runt och får runt liksom planlöst i rummen.
Och snart hittar de unga soldaterna svenskarnas mobiltelefoner. Utan dem är missionärerna utelämnade att klara sig själva. Men då upptäcker Anna-Karin att soldaterna missat något i ett av sovrummen.
Och jag fick se att den enda telefonen som vi hade kvar då stod och blinkade vid hennes bord.
Det är deras livlina. Anna-Karin måste göra något. Kvickt går hon in i rummet.
Och jag tänkte inte överhuvudtaget. Jag bara tog den och stoppade den under hennes madrass. Och där fick den ligga kvar. Jag var ju nervös att de skulle leta under madrasserna, men det gjorde de inte.
Ute i matsalen är den kvävande väntan. Ingen av de boende vågar röra sig.
Och det börjar bli lite hotfullt.
Soldaterna viftar med sina vapen.
De kan mycket väl skjuta.
Verkar bli ännu mer frustrerade.
Precis, minns jag, genom dörrarna så kom det ett befäl. Och röt åt dem och skrek åt allihopa att de skulle lämna. Så det var våran räddning, tror jag, den gången.
Lättnaden är enorm. Ingen är skadad. Men de har bara en mobiltelefon kvar. Och när den får slut på batterier så är Mansimo avskuret från omvärlden. Av Det blir den värsta natten hittills. Eldstriderna dånar. Granater exploderar och raketer svischar förbi i mörkret. Anna-Karin är sömnlös. Hon ber och lyssnar.
När jag drog ner min madrass på golvet bredvid sängen. När jag hade madrassen så jag kunde dra den över mig fort om det kom en granat.
När gryningen äntligen kommer smyger hon upp. Hon slår numret till franska ambassaden. Vid tidigare konflikter har fransmännen evakuerat europeer.
Där talade jag med ambassadören och sa att vi behöver hjälp att komma från Massimo. Och han sa som han har sagt varenda gång vi har ringt, var ligger Massimo?
Efter den hotfulla situationen med Cobras flyttar pastor Bisila in i gästhuset. Han är en tunn, lång man med glasögon. Alltid prydligt klädd i skjorta och prästkrage. Han är god vän till paret Rindeskog och har haft Lennart som lärare.
Han såg ju att situationen var besvärlig och då tänkte han att de skulle ju rädda oss, hjälpa oss naturligtvis. Och då tog han det beslutet att han skulle bo hos oss.
Jag tror han var väldigt rädd när det knackade på dörren och det var stod soldater utanför. Han övervann sin rädsla och pratade med dem och lyckades lugna dem.
Utan ström måste de äta upp det som finns i kylen och frysen. På kvällarna lyser de sig fram med ficklampor. Anna-Karins telefonsamtal går till franska ambassaden. Men de verkar ointresserade av att hjälpa till. Batteriet i telefonen tickar neråt.
Vi drog våra madrasser in till det största rummet och låg så långt ifrån alla fönster vi kunde. Vi låg där, vi läste, vi lyssnade på radio, vi pratade, sjöng, vi bad tillsammans.
De hittar på en flyktplan. Kanske kan de ta sig till hamnstaden Pointe Noire när striderna lugnat sig. För att kunna få med sig alla i gästhuset så tjuvkopplar Lars Anders och Fokolabson en av kyrkans lastbilar.
Men när jag hade hämtat den här lastbilen och kört den då till vårat område så den stod där, då tänkte jag att inte en chans, det går inte. Det är dömt att misslyckas.
Under en skottväxling flyger en kula rakt genom pastoren Bamas bostad. En annan studsar genom gästhuset och landar tillplattad i Lars Anders sko. Pressen ökar. Och medan kriget kommer allt närmare inser missionärerna att deras enda chans att komma härifrån är med en fransk militäreskort. Anna-Karin prövar att ringa fransmännen igen. Men det går inte. Telefonen är död.
Vi vet inte längre om vi kommer härifrån. Man kom till en punkt där man måste liksom inse det. Att vi vet inte hur det går.
Från gården hör de Kalashnikovs som avlossas. Pastor Bisila och Lars Anders tittar ut. Det är ännu en grupp Cobras som är på väg mot dem.
Jag hade förlikat mig med det att jag skulle, eller att jag skulle kunna dö i alla fall. Då var det också lättare att gå ut på verandan tillsammans med honom. Skulle de döda mig och honom, ja, då var det så.
Det vi hör, det är alltså väldigt oroväckande. Vi har bara hört nu på morgonen att de fortfarande sitter fast, att det är omöjligt att ta sig till deras område.
Situationen för missionärerna på Massimo har blivit riksnyheter i Sverige.
Från centrum och söderut så skulle jag vilja kalla det för total anarki.
Det är Sveriges Radio som intervjuar missionsarbetaren Åke Johansson. Han är på andra sidan Kongofloden. I staden Kinshasa. Och han kan se rök som stiger från Massimo.
Det ligger lik på gatorna som inte kan tas om hand. Och att det förekommer full plundring i de här stadsdelarna.
Fruktar du för deras liv?
Ja, tyvärr. Det känns väldigt jobbigt här just nu.
Att Lars Anders är i en riktigt svår situation, det vet inte Margareta, som hemma i Knivsta har fullt upp med jobb och 4 barn.
Lalas mamma och systrar ringde och hade hört den här intervjun. De berättade ju för mig också vad Åke hade sagt då. Och då blev jag också förstås mera orolig än vad jag hade varit förut. Men fram till dess var inte jag särskilt orolig.
Efter att kontakten förlorats med missionärerna på Mansimo är det panik på Svenska Missionsförbundets kontor.
Det var ju flera av oss som på nätterna drömde att vi stod där och såg 6 kistor komma på rullbandet på Arlanda ungefär, va?
För Bertil Svensson blir det uppenbart att svenskarna måste evakueras på en gång.
De blev väl lite irriterade, nästan fransmännen där nere, därför att de menade ju att det var ju lugnt, åtminstone runt den franska ambassaden. Så bara några kilometer bort så var det ju inte lugnt. Men det fattade ju inte de, så att vi var ju tvungna till att ligga på så mycket vi bara kunde.
Det här med att ha varit med om olika saker, ha 4 barn, det har ju liksom lärt en att liksom leva lite grann i den där sinnesro-mentaliteten, att kraft att påverka det jag kan, men det jag inte kan göra någonting åt får jag liksom lämna.
Slaget från gevärskolven träffar pastor Besila i ansiktet. Han vacklar till, men faller inte. Lars Anders förstår inte varför soldaten attackerade Besila, och han förbereder sig på att ilskan nu ska riktas mot honom. Men det kommer inget slag. Istället rånar soldaterna gästhuset och går. De boende kan andas ut för stunden. För känslan som dröjer sig kvar är att det är en tidsfråga innan någon mördas av soldaterna.
Det var ju då den här telefonen som var enda möjligheten.
Men telefonen har slut på batteri. De har ingen ström och ingen laddare.
De försökte starta en motor vi hade ute ett tag för att kunna ladda batterierna. Men den lät så mycket att de vågade inte låta den stå på. För de var rädda att skulle dra dit soldater.
Lars Anders får en ny idé. Telefonen får ström genom helt vanliga plus- och minuspoler.
När laddaren inte finns så måste man få ström någon annanstans ifrån.
För han fick oss att plocka fram alla våra gömda ficklampsbatterier.
Det är stora, runda 1,5 volts batterier.
Jag tejpade ihop dem.
Och han knöt ihop dem till ett knyte.
Ja, vi måste ju ha någon kabel också.
Herdis fick klippa av en sladd som satt på hennes elektriska räknapparat.
Så då kopplade jag ihop det där.
De gömmer sig inne på Anna-Karins rum. Planen är att hon ska hålla i luren. En annan missionär håller ihop batteripaketet och Lars Anders trycker kablarna mot telefonens plus- och minuspoler. Han tar tag i de skalade kablarna. Nu gäller det. Koppartrådarna möter telefonens baksida. Lars Anders trycker så att naglarna vitnar. Skärmen börja lysa. Så snabbt hon kan slår Anna-Karin numret till Svenska Missionsförbundet i Stockholm.
Det gäller bara att hålla hårt på polerna där, för att så fort jag tar isär det så funkar inte telefonen.
Så bryts det. De försöker igen. Samma sak.
Det blev väldigt dåligt resultat. Det bröts hela tiden. Så jag la till ett batteri extra då för att få lite mera effekt.
15 batterier är nu sammankopplade. De gör ett nytt försök. Lars Anders pressar kablarna mot telefonen. Anna-Karin trycker numret. Signaler går fram. Och så svarar någon i Stockholm. Men glädjen blir kortvarig. De har kommit till Svenska Missionsförbundets telefonväxel.
Kan ni vänta lite här då, så ska vi koppla vidare. Så, liksom, det var inte läge för oss att vänta. För vi visste ju aldrig när det skulle komma in någon. Och dessutom visste vi inte hur länge batterierna skulle räcka.
Samtalet avslutas. De ringer upp igen. Och igen. När som helst kan chansen att ropa på hjälp vara förlorad i en telefonväxel.
Vi kunde ringa upp Stockholm några sekunder.
Till sist verkar Sverige förstå vad som händer.
Vi hann säga att vi levde. De sa att vi ber för er. Sen så räckte det inte till så mycket mer.
Det är klart det var skönt att veta att de i Sverige kunde de meddela våra anhöriga att vi fanns, att vi var vid liv. Och sen var det en tidsfråga då när och om militären skulle ta ut oss.
Det är julyra i Sverige. Skolbarn på lov. Wham på radion och hets i butiker för att hitta rätt klappar. Julafton är bara dagar bort. Och för många är det mycket att hinna med om allt ska bli som det alltid varit. Men för familjen Larsson i Knivsta är ingenting sig likt. Och känslan inför storhelgen har kommit av sig. Pappa Lars Anders saknas. Och vad som hänt på Mansimo är det ingen som vet. Allt de kan göra är att hoppas och be om att han är i säkerhet. Då ringer telefonen. Det är Bertil Svensson från Svenska Missionsförbundet. Han berättar att de fått samtal från Brazzaville.
Så att jag visste att de levde. Så om jag ska säga så, jag visste att de var där, det var jättejobbigt. De gör allt vad de kan. Jag kan inte göra någonting här hemma annat än att hålla ihop. Hålla ihop för barnens skull.
Samtidigt som Bertil Svensson gläds åt att svenskarna lever så får han nu höra hur utsatta de är och att hjälp måste komma fort.
Vi tar ju en kontakt med UD i alla fall och säger nu har vi haft kontakt igen och situationen är fortsatt väldigt svår och de kan inte ta sig ut och så vidare. Ni måste på nytt kontakta fransmännen. De säger ju det, vi gör vad vi kan. De kunde ju liksom inte lova någonting.
Samtidigt går kriget in i ett nytt skede. Angolanska trupper förstärker Cobras och rebellerna krossas. Och mycket snart dyker angolanska soldater upp i gästhuset. De nöjer sig inte med Lars Anders och Besila. De vill se missionärerna.
Så vi fick gå ut och ställa upp oss på en rad på verandan. Och så, det var väl en grupp på 10-12 stycken. Med stora kulsprutgevär över axlarna som vi hängde och svängde. Drogade, det såg man på ögonen på de flesta.
Pojksoldaterna synar missionärerna. Och så kliver de fram och gör något som Anna-Karin är helt oförberedd på.
Och de gick från den ena till den andra av oss och tog hand och hälsade. Jag glömmer aldrig när pojken som hälsade på mig, han tittade på mig och så sa han, madre. Mamma. Och jag tänkte på att de här pojkarna, de är ofta föräldralösa barn som man i Angola, armén har tagit hand om dem och uppfostrat dem till soldater. De kan inget annat än döda. Men de gick sin väg och de tog ingenting för oss och gjorde ingenting.
Dagarna går. De ber och sjunger. Läser och lyssnar på radio. Allt görs så tyst som möjligt för att inte väcka någon uppmärksamhet.
När man vaknar i gryningen och det verkar lite lugnare så klä av sig snabbt, torka av sig det man kunde och klä på sig igen så man skulle vara beredd att ge sig iväg. Skorna stod alltid i närheten.
Missionärerna lyckas ringa igen till Sverige, men några besked om att fransmännen ska komma får de inte. Det är bara att vänta och hoppas. I Brazzaville är kriget över. Regeringstrupper och angolaner plundrar staden. Striderna har rasat kring dem i en vecka. Omfattningen av förödelsen och dödandet förstår de först nu.
Tidigare på morgonen har en kommit, Mansongo. Han hade under natten tagit sig runt på Massimo.
Mansongo är en ledande person inom kyrkan. Han berättar att alla hus på kullen är plundrade. Däribland det som Fokolab som bor i. Rektorns hus och snickeriet är nedbränt. Hundar ligger skjutna på gatan. Men läget är värre än så.
Och det är han som berättar för oss att ungdomspastorn är död.
Han ska ha blivit skjuten av angolanska soldater inför ögonen på sin familj. Och på julaftons morgon kommer angolanerna till gästhuset.
De bultar på dörren att vi ska öppna. Det är soldater där utanför, eller milis, som begär att vi ska lämna ut en kongoles för att de ska skjuta honom.
Vi hade ett stort bord i mitten, större än det här bordet, och under där låg ju flera stycken, för under beskjutningen så låg alla på golvet.
Det är en ung man. Han tvingas fram och ner på knä. En barnsoldat sätter en gevärspipa mot hans huvud.
Jag stod ungefär en meter ifrån.
Lars Anders blir alldeles kall inombords.
Jag är maktlös. Jag kan inte göra någonting. Jag vet ju inte om han ska skjuta eller om det är bara ett hot. Men däremot om jag skulle försöka att slå undan pipan eller ja, geväret, vad skulle hända då?
Hela rummet håller andan.
Han står på knä i dörröppningen. Vi bara väntar på att du ska gå, höra ett skott, att de skjuter honom vid dörren där.
Jag kan inte göra någonting. Jag bara står där.
Pastor Besila pratar med soldaterna på Lingala. Han talar snabbt med mjuk röst.
Vi bara väntar på att det ska smälla där.
Besilas mun går i ett. Och så är det över. Soldaten lyfter sitt gevär. Angolanerna ger sig av.
Jag vet inte hur, men han lyckades på något sätt förklara för dem att den här mannen var inte en motståndsman.
Skärrad av det som hänt skyndar de sig in för att ännu en gång ringa till franska ambassaden. Anna-Karin tycker att kontakten med dem känns meningslös. Fransmännen verkar ointresserade av att hjälpa till. Men de är deras enda chans att ta sig härifrån. Då händer det som de nästan slutat hoppats på.
Vi hör att det kommer bilar upp för backen.
Jag förstod att någonting var på gång.
Han tittar ut och säger att fransmännen är där ute.
Omedelbart så kände jag ju lättnad naturligtvis.
Militärgröna jeepar stannar utanför porten. Tungt beväpnad fransk militär hoppar ut.
Ja, de kom ju otåligt och ropade på oss att vi skulle skynda oss och komma.
Jag såg ju att de var omringade av angolaner.
Verkar väldigt spända och oroliga.
Det rann svett om dem alltså.
Och de skrek åt oss flera gånger att vi skulle skynda oss.
Lars Anders springer in för att hämta sin väska. Ute på gården får han syn på pastoren Bama. Den kraftfulla kyrkoledaren är nu mager och blek.
Det var svårt ögonblick. Det var nog det värsta. Att springa iväg.
Och så lämnade jag över telefon till Bama och så sa jag väl adjö då liksom. Och ja, det var ju det som var så otroligt jobbigt. Att lämna några som hade beskyddat oss.
Besilla stod där också på vägen. Och jag vet att jag kramade honom till adjö. Och jag kan känna än hur han skakade av gråt i hela kroppen.
Det var nog en av de jobbigaste stunderna i mitt liv. Därför att jag kände att jag svek dem.
Fransmännen delar ut tjocka buntar med sedlar till angolanerna. Medan missionärerna tar plats i bilarna.
Resan in till Brazzaville, den glömmer jag aldrig.
Plundrade butiker och hus och raserat. Och
det luktade ju brandrök och vi såg att det kom rök inifrån Bakongo från byarna där.
Det var ju hus som var raserade.
Men sen såg vi där låg lik på trottoarkanterna på en del ställen.
på någon hund som redan hade börjat äta på de här uppsvällda. Det blir så att kläderna sitter ju så tajt då när de har legat lite tag, och jag minns någon hund var där och åt. Och
så kom vi till franska ambassaden då, fick kliva ur där.
Just då så var det så att den här känslan av att ändå bli räddad och ha klarat sig liksom vägde över på något sätt, trots eländet man såg.
Det är julafton. Familjen Larsson försöker uppbåda så mycket julkänsla som de kan, trots pappa Lars Anders svåra situation. Och Margareta och de fyra barnen går till Gredelbykyrkan i Knivsta för en julgudstjänst.
Då skulle vi sjunga Stilla natt, och då säger pastorn att och ska vi sjunga den på det sätt som den uruppfördes, nämligen med bara gitarrakompanjemang. Och då blev jag väldigt tagen, därför att då tänkte jag precis, jag undrar om de också just nu sitter och sjunger Stilla natt där på Mansimo. Så det var väldigt liksom starkt.
Barnen går hem, men Margareta tar en sväng förbi affären. När hon är tillbaka sitter alla fyra barnen i soffan och de ser uppspelta ut.
Så säger de, mamma, nu har vi en julklapp till dig, säger de. Pappa har ringt. Han är räddad. Ja, men då var ju såklart otroligt lättad. Så då var ju liksom stor glädje.
Svenskarna på franska ambassaden är tacksamma för att de överlevt. Men de plågas av orättvisan i att deras kongolesiska vänner är kvar på Mansimo. Och det enda Lars Anders och Anna-Karin kan göra för dem är att se till att omvärlden får veta vad som händer i Kongo-Brazzaville.
Storyn i det här tycker jag ändå, det hela, det är inte bara då att det är några svenskar som har suttit fast i kriget och upplevt allt det här eländet och vi trodde till och med att vi skulle dö, utan det är då det är folkmord som pågår i det här landet.
I tidningar, TV och radio är Lars Anders med och berättar om kriget, fasorna och övergreppen i Kongo-Brazzaville.
Det jag såg, jag såg inga militärer, utan det var civila som låg efter vägarna där. Och det är det som är det värsta med det här, att det är den civila befolkningen, det är de som lider.
Inte långt senare så kommer räddningen för de som blev kvar på Mansimo. Och de förs till tryggheten i en kyrka i centrala Brazzaville. Lars Anders vän, Foko Labson, och pastorerna Mbama och Bisila överlever kriget.
Men jag är tacksam för den där tiden ändå, trots allt. Jag är tacksam för livet, för allt vad jag har fått. Jag är inte rädd för döden. Det har hjälpt mig det. Jag känner mig lugnare. Jag är hoppfull inför livet och döden. Det har stärkt min tro.
Och för Lars Anders så kommer insikten några veckor efter att han kommit hem. Han sitter då ensam i bilen på väg in till Uppsala.
Då var jag tvungen att åka in på sidan av vägen och tänkte, nej men jag känner mig så lycklig, och tänkte, ja men nu har jag fått ett nytt liv, jag har fått ett liv till, tänkte jag. Och jag kände mig så glad och på något sätt. Det är helt otroligt att jag var tvungen att köra på sidan av vägen och bara känna det här liksom, hur jag hade fått chansen igen.
Du har hört Missionären som blev fångad i krigets Kongo. En P4-dokumentär från 2023 av mig, Niklas Storm. Producenter var Sofia Gottorp och Ola Hemström. Slutmix av Elvira Björnfot.